Ju mindre staten bestämmer och ju mindre pengar jag som kommunpolitiker har, desto mer frihet har medborgarna.
Du lyssnar på Stockholmspodden, en podcast av Moderaterna i Stockholms stad och län.
Hej och välkomna till veckans avsnitt av Stockholmspodden. Idag har vi med oss ett framgångsrikt kommunalråd i Stockholms län, nämligen Daniel Källenfors från Lidingö, eller KSO på Lidingö. Välkommen Daniel.
Tack så mycket.
Vi brukar börja med att be gästerna att introducera sig själv lite kort. Har du någon hisspitch?
Jag är KSO nu sedan 5 år tillbaka ungefär. Jag har jobbat med hela mitt liv i bank och finans. Och som så många andra blev upprörd när jag såg nyheterna och såg vad som hände på Lidingö. Och istället för att knyta näven i fickan så gick jag till partiet och blev aktiv då. Och sen slutade jag med att jag blev kommunalråd.
Föredömligt. Det har vi faktiskt pratat om i podden några gånger. Att hur går man från att sitta och vara frustrerad till exempel framför tvn eller så när man ser nyheterna till att faktiskt göra slag i saken och bli politiskt aktiv och till och med kommunalråd då, eller finansminister kan man också bli som Elisabeth som var här för några veckor sedan.
Det är fantastiskt.
Ja. Mm. Okej, Lidingö är ju en framgångsrik kommun på många sätt och inte minst tack vare att ni har stenkoll på kommunens ekonomi. Något som man kan säga har blivit lite ditt signum också. Du har gjort lite olika utspel i den frågan. Du har också skrivit en bok, vad jag vet. Kan du inte berätta lite kort om det? Varför är det så himla viktigt att hålla koll på just ekonomin? Och speciellt i en kommun då. Och för att den ska kunna vara så välskött som till exempel Lidingö.
En god ekonomi är ju en förutsättning för en bra välfärd. Det skapar ju trygghet i kommunen, det skapar trygghet hos medborgarna. Så det är ju en absolut förutsättning för att en kommun ska fungera på ett bra sätt.
Mm.
Och vi har ju sett också exempel förstås då vad som har hänt i kommunen som har haft stora problem. Och vi har också sett vad som har hänt i Sverige under 90-talskrisen och finanskrisen 07 eller 09 eller vad det var. Det påverkar ju ekonomin väldigt mycket. Om man inte kommer in i en svår situation med en stark ekonomi så går det snabbt utför.
Mm. Och det är ju ganska viktigt för oss. Vi har ju alltid hållit den fanan högt så att säga, som moderater. Men det känns som att det ibland börjar vackla lite på olika håll. Då menar jag inte att det är vi som gör det, utan snarare när Socialdemokraterna tar över många kommuner så är det första man gör, till exempel att man höjer skatten och så vidare. Varför är det så skadligt och varför är det också viktigt att skattepengar används så effektivt som möjligt?
Ja, först och främst handlar det om respekt för skattebetalarna. Det är deras pengar, det är deras tid man faktiskt får när man tar skatt. I Sverige har vi ett skattetryck på ungefär 48%. Det vill säga hälften av ens tid går till staten egentligen. Och det här är ytterst en viktig frihetsfråga. Det andra är ju förstås vilken roll har samhället och individen. Vem bestämmer vems liv? Men också naturligtvis, som du också är inne på, hur tar man ansvar för den kommunala ekonomin? Det är lite för lätt att höja skatten. Det finns liksom en dålig struktur i kommunen ofta. Där tjänstemän är intresserade av att få mer bidrag eller mer resurser till sin verksamhet. Det är sin bästa intention. Du har särintressen som kliver fram. Och du kanske har en splittrad politisk majoritet. Då blir det lätt så att svaret blir att höja skatten och inte effektivisera verksamheten.
Ja, hur ser sambandet ut då mellan mer skattepengar på en verksamhet och högre resultat eller vad man ska säga, eller mer välfärd för pengarna?
Det sambandet är ju extremt svagt eller så gott som obefintligt. Under min period på Lidingö har vi sänkt skatten med 85 öre. Samtidigt har tryggheten i äldreomsorgen gått upp och betygen och kvaliteten i skolan har gått upp. Så det går ju att kombinera, utan det handlar ju om att vara tydlig med sina mål. Tydligt vad man ska leverera till medborgarna och det förstår man kan få sann kvalitet. För ofta är det ju så att styrningen är väldigt, väldigt svag. Man har idéer och massor med tjänstemän har tankar och politiker och idéer vad som är trevligt. Och till sist blir det här väldigt uddlöst, utan man måste naturligtvis fokusera på vad som är viktigt för medborgarna.
Mm. Och är det då svårt att prioritera för politiker?
Egentligen tror inte jag att det är svårt att prioritera. Det är naturligtvis mycket mer en komplex organisation att vara, som jag är i KSO, för en verksamhet som omsätter ungefär 3,7 miljarder jämfört med ett företagsledare, för där är målen mycket tydligare. Så det är ju väldigt, väldigt komplext. Men man ska ju komma ihåg också, de flesta politiker är ju inte valda för att de är bra företagsledare eller duktiga på ledare kommuner. De är ju valda för att de är uppskattade som människor och rätt grundvärderingar, har representerat medborgarna på ett bra sätt. Det betyder inte att man är van att prioritera och styra en verksamhet med 3000 anställda.
Mm. Och jag tänker att det här är ju väldigt viktigt och det här är ju vårt DNA på något vis. Så hur kan vi göra det liksom, ursäkta men, sexigare för väljarna att förstå att liksom det här med att vi har sänkt skatten med 85 öre, vad betyder det egentligen? Det låter ju lite. Vadå 85 öre? Liksom, vad betyder det för en familj på Lidingö?
Nej, men det här är ju naturligtvis mycket pengar då. Om man har en krona skattesänkning, om du tjänar 500 000 5 000 om året. Och det kan ju göra skillnader mellan att göra saker med barnen eller inte. Då. Men det också handlar om att ge utrymme för det privata företagandet att utvecklas vid sidan av kommunen. Men det här är ju liksom ett evigt problem. Vad du säger är att det är ju det här att särintresset som vill någonting som känns behjärtansvärt. Men helheten blir inget bra. Det finns bland annat flera stycken undersökningar som visar, om du går ut och frågar folk hur mycket du ville betala för renare floder, hur mycket du ville betala för att göra det här, hur mycket du ville betala för att göra det här. När du summerar det så får du alltid en situation där folk har spenderat mycket, mycket mer vad de tjänar. Så betalningsviljan för specifika saker är egentligen alltid större än vad man faktiskt har råd med. Och därför tror jag att det är väldigt viktigt det här med ramverket, i vilken struktur man arbetar inom. Vi kommer kanske till det senare, men det finanspolitiska ramverket för staten har ju fungerat väldigt väl. I kommunen finns ju inte det, utan där finns ju ingenting som hindrar en negativ utveckling. Då. För jag tror politiken behöver stöd i det här. Så man måste ha en struktur som hjälper politiken. Man kan göra på ett sätt. Jag och Niklas Wykman skrev en handbok för några år sedan om det här, hur man styr en kommun. Det är ju ett sätt, men jag tror också man behöver från statens sida och allmänna sida också styra upp de här processerna på ett bättre sätt.
Just det, och nu nämner du det här ramverket då, som finns i Sverige sedan dryga 30 år tillbaka är det, va? Kan du inte berätta lite om det och varför det är så viktigt? För nu har det ju börjat diskuteras. Det är en ganska livlig debatt faktiskt om man bör förändra det här på något sätt. Till och med borgerliga kollegor i regeringen har börjat fundera på om man kanske ska ändra det här så att man kan spendera mera. Vad säger du om det?
Ja, det är en oerhört märklig inställning tycker jag. Det här har ju varit en av de mest framgångsrika sakerna staten har ordnat som var ett resultat av finanskrisen eller krisen på 90-talet. Man ordnar en bra struktur så politiker kan ha stabilitet och jobba på ett långsiktigt bra sätt. Då säger egentligen då många politiker, man tar in 2500 miljarder kronor i skatt ungefär, och så säger man att vi vill bara ha lite till. Och då undrar man ju då, var det här lite till? Och då säger sossarna att vi ska ha någonting socialt, och då säger någon borgerlig att det kanske ska gå till militären eller upprustning, och en tredje säger att det ska gå till något annat. Då. Och så de här 50 miljarderna eller vad det kan vara då det handlar om, de är ju spenderade flera gånger om redan. Och då säger man då att ja, det här är så mycket pengar, man har ett överskottsmål på 1/3%, och det är ju praktiken ingenting då.
Just det, och vad betyder det här överskottsmålet?
Ja, det innebär att man ska ha ett positivt resultat över en konjunkturcykel. Och jag tror att det är en enorm trygghet för medborgarna att veta att det finns en bra ekonomi och bra stabilitet. Och det är ju någonting vi också använt nu senast under corona, där man gick ganska stora underskott under en period. Då. Men det här är ju naturligtvis bara ett sätt för politiker att man släpper det långsiktiga ansvarstagandet och man vill ha lite pengar till sina favoritprojekt. Då.
Och vad är riskerna då, säger vi, om man nu överger det här överskottsmålet mot något slags balansmål eller till och med godkänner underskott? Vad skulle det kunna innebära för Sverige, tror du?
Dels så betyder det naturligtvis att den finansiella stabiliteten skadas, och då kom motargumentet, skulderna, statsskulden är väldigt låg, och det stämmer. Men vi som privatperson i Sverige är bland de mest högt belånade i hela Europa. Det betyder att hela ekonomins skuldbörda är väldigt, väldigt stor. Så ur ett ekonomiskt perspektiv är det ett viktigare mått än just skulden i förhållande till BNP, alltså statsskulden i förhållande till BNP.
Man bör alltså lägga ihop de här skulderna, alltså både de privata och de offentliga skulderna.
Precis, för det är den kombinationen, det är det som skapar egentligen finansiell stabilitet för Sverige. Då. Så att det är ju ett problem. Det andra är ju att politikerna kommer omgående slösa bort pengarna. Vad är det man inte får på 2500 miljarder som man nu ska få för de sista lilla 3/3% man nu ska slösa bort? Då? Antagligen ingenting. Och då ska man komma ihåg att offentliga ekonomin ekonomin är ineffektiv. Den levererar inte tillräckligt bra kvalitet. Det är ingen styrning på den i stora delar. Så att det är väldigt orimligt att tro att det kommer någonting riktigt bra i de här sista pengarna man ska slösa bort. Då.
Och hur bör man göra då för att kunna göra viktiga stora investeringar i Sverige?
Nej, men jag tror det handlar om att fortsätta att prioritera. Om man ser den kommunala sektorn då, så handlar det om att fortsätta att vara effektiv. Till exempel skatteutjämningssystemet som vi har, där man dels slösar bort pengar till ineffektiva kommuner. Men det är också så att det ställs utan motkrav. När vi ser Världsbanken komma in i Grekland och låna pengar, så säger de att ni ska göra det här som motkrav. Ni ska bli undvika korruption, ni ska vara effektiva och det ena med det andra. Men där staten lägger bort miljarder och miljarder i skatteutjämning, så kommer det utan motkrav. Utan det resulterar i kamelfarmar och rosa enhörningar och det ena med det andra. Då. Så man belönas i praktiken för dåligt beteende. Jag träffar ofta företagare som säger till mig så här: Daniel, vi kan göra det här, det är bra för företagandet. Ja, det är jättebra. Och då får du in mer skattepengar. Då säger jag, nej, det är jättebra med företagandet. Jag gör det jättegärna. Men för mig, för kommunen, spelar det faktiskt ingen roll om Lidingöborna är arbetslösa eller jobbar. Utan den förlusten tänker staten upp för oss.
Mm, och det är ju inte alls bra. Och den här debatten har du varit ute i just med det här utjämningssystemet. Och vad är det då som saknas i det utjämningssystemet? För vad jag förstår så handlar det ju inte om att vi är emot att man utjämnar förutsättningarna på glesbygden, där man kanske inte alls har samma skattekraft och man ska samtidigt då erbjuda samma välfärd som i resten av landet. Utan det finns ju då nettomottagare som snarare är storstäder. Vad säger du om det?
Ja, men det finns massor med problem med det här systemet. Det ena är att man belönar felaktigt beteende. Ju mer du missköter din kommun, alltså ju fler arbetslösa du får, desto mer pengar får du. Och historiken har visat att situationen har blivit bara sämre och sämre för kommuner som Malmö och Botkyrka och så vidare. Det är inte så att de har lärt sig och blivit bättre under det här systemets gång då. Så här måste ju staten ställa motkrav. Om det är bland de sämre effektivitet, så ska du naturligtvis få sänkta bidrag så att du faktiskt skapar lönsamhet. Och du ska belönas för att du skapar arbete och arbetar med arbetslinjen. Så det tror jag är en väldigt viktig sak att komma till rätta med. Och sen undergräver ju hela systemet, skattesystemets legitimitet. Alltså samhällskontraktet bryts sönder när var femte skattekrona på Lidingö går till Malmö, som slösar bort pengarna istället för att investera för framtiden. Då undergrävs ju legitimiteten i skattesystemet. Vad får man för pengarna? Och det vill säga, ja, du får ju väldigt lite om du bor på Lidingö, men desto mer om du bor i Malmö. Så här undergräver man ju också någonting i samhällskontrakt, där man känner att det är en orimligt förhållande mellan vad man får betala och vad man får ut av systemet.
Mm, och det här är väl ändå ganska okänt bland väljare?
Ja, det är ju väldigt okänt bland väljare. Det här är ju svåra frågor naturligtvis, så man kanske inte kan förvänta sig att alla väljare sätter sig in i det kommunala skatteutjämningssystemet. Då, även om det är, kanske i Lidingens fall, det är ju vår största utgift. Mm. Jag vill lägga 1 miljard kronor på det här. Det är ungefär lika mycket som vi lägger heller på grundskolan. Men det är en svår materia. Men här är ju liksom viktigt med den debatten som förekommer i vissa tidningar och i riksdagsmiljöer och så vidare, att man förstår hur det här systemet fungerar då. Att det belönar dåligt beteende och straffar skötsamt beteende.
Ja, då kan man ju välja en förkämpe som kämpar för Lidingöbornas skattepengar, eller hur? Som du, som bland annat skriver artiklar och sånt om det. Och du skrev ju en intressant artikel som fick ganska stor uppmärksamhet, jag tror det var i höstas, där du har lite förslag då på hur man borde effektivisera det här. Och då har du bland annat tagit upp här att man borde tvinga kommunerna att mäta utfall, man borde ställa högre krav och så. Kan du inte berätta lite om dina förslag?
Jo, jag hade då 4 förslag. Dels var att man skulle jämföra sig mer med andra kommuner, det skulle vara obligatoriskt då. Och det är någonting som är lite bortglömt i offentlig sektor. Och när jag kom till kommunen så insåg jag att jag kan se hur konkurrenterna gör i detalj. Och jag som jobbade på bank tidigare, jag kan inte gå och ringa till SE-banken. Hur gör ni för att göra era cash management lönsam och hur räknar ni? Så när man kommer i offentlig sektor, det här är ju brist på konkurrens i offentlig sektor, så det saknas omvandlingstryck. Men det är ju helt fantastiskt hur man bara kan få öppna böcker åt alla andra kommuner för att se exakt hur de jobbar. Och här finns det ju väldigt mycket att hämta och jämföra sig med. Och det gäller att göra det på ett strukturerat sätt. Det andra förslag som jag hade var ju att Riksrevisionen skulle följa upp på kommunerna och säkerställa att de jobbade med effektivitet. Den kommunala revisionen ägnas ju ingenting åt effektivitet, utan den arbetar med att man uppfyller lagstiftning. För kommunerna behöver ju ett tryck och en riktlinje över vad de ska sträva emot. För det blir ju väldigt så att i en kommun så finns ju inte det trycket. Tjänstemännen är glada, medarbetarna vill ha lite mer service, politiker vill undvika turbulens. Så det blir liksom inget riktigt effektivitetstryck i en normal kommun. Sedan då förstås, som jag nämnde sist då, kanske viktigast allt, att man kan inte fortsätta med belöna ineffektiva kommuner eller kommuner som inte arbetar med få arbetsplatser. Det är ju väldigt märkligt till exempel att kommuner som Malmö och Göteborg, om man tar Malmö som exempel, inklämt mellan högskolor i ett Europas tillväxtområde, misslyckas. Det här är bara ett resultat av politiska beslut. Det är inte resultat av en Guds hand som klev fram här. Och så är det ju, att vi ser ju också skillnader i kommuner i Stockholm. Det är inte så att Lidingö har det bra för att marken är särskilt speciell, utan vi har det bra ekonomiskt sett, många Lidingöbor, för att vi valt tro på individen, vi har valt äganderätt, vi har valt personligt ansvar, vi har valt arbetslinje.
Mm. Så mer arbetslinje och tillväxtlinje i utjämningssystemen?
Absolut.
Nu är det ju en utredning på gång också när det gäller just det här med utjämningssystemet. Vad är ditt främsta medskick där? Är det samma sak eller finns det något att tillägga?
Nej, men det är ju mitt främsta medskick. Jag har ju fått lite underhandsinformation. Och här är ju liksom, dels fortsätter man att belöna ineffektiva kommuner på ett sätt som är orimligt. Man tycker att Stockholm varit för bra med att skaffa arbetsplatser så de ska straffas ännu hårdare. Man är också slag i, vad jag förstår, i att förebyggande arbete är irrelevant. Det vill säga att medborgare lever längre och friska så ska du få mindre bidrag. Det vill säga att kommunerna saknar allt intresse av att arbeta förebyggande med socialtjänst och så vidare. Så det finns massor med problem här. Så jag säger att situationen kommer snarare förvärras än förbättras. Och så jag hoppas att regeringen inser att den här utredningen går åt fel håll och gör nödvändiga justeringar.
Ja, tack. Och nu har vi verkligen fått prata med en guru här i skatteeffektivitet, kan man säga. Kan man kalla dig för det?
Ja, jag vet inte. Ja. Nej, det är något att ta i. Men ändå. Ja, det är ett intressant ämne i alla fall.
Ja, har du några andra ämnen som du brinner för?
Nej, men för mig är ju frihetsfrågan väldigt viktig. Jag tycker man måste liksom återkomma till det i skattefrågan också. Att ju mindre staten bestämmer och ju mindre pengar jag som kommunpolitiker har, desto mer frihet har medborgarna. Och det är det som är basen för det goda samhället. Sann välfärd är att man råder att styra över sitt eget liv och sina egna livsprioriteringar. Inte att politiker plockar fram dina pengar och säger att här får du lite välfärd.
Och om man nu sitter här och lyssnar på vårt avsnitt och också är intresserad av det här eller intresserad av andra saker och känner att nej, men nu ska jag också göra slag i saken och faktiskt aktivera mig och bli en del av partiet. Vad säger du till den personen?
Ja, men det är väldigt enkelt faktiskt. Det är bara att gå upp i soffan, bli medlem och dyka upp på partimötena och argumentera för din sak. Då. Politiken och partierna blir inte bättre än sina medlemmar och alla har ett ansvar att förbättra Sverige och utveckla samhället.
Ja, utmärkt. Och en sista fråga då. Vi har ju snart ett EU-val. Har du något speciellt argument för varför man just ska rösta på Moderaterna i EU-valet?
Ja, det handlar ju precis som det vanliga valet. Det handlar om frihetsfrågan, det handlar om företagande, det handlar om välståndet i samhället. Så att jag ser ingen skillnad på egentligen det kommunala valet eller riksdagsvalet eller EU-valet. Utan det handlar ytterst om friheten och tro på människans egen förmåga.
Ja, kommer du kampanja på Lidingö?
Självklart.
Tack för att du kom hit, Daniel.
Tack så mycket.
Tack för att ni har lyssnat. Glöm inte att prenumerera på podden för att inte missa när nya avsnitt släpps. Om du vill komma i kontakt med oss och tipsa om något du vill höra i podden så kan du mejla oss på stockholm@moderaterna.se.